Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Där! Oh, han lägger sig ner och gör karl.
Jag tror att han hejar faktiskt. Bra. Och sen bara...
Nej, han säger någonting med dricka, va? Han säger någonting med dricka. Vilken konung han är. Och så lägger han sig.
Ja, det där är... Men det är lite bökigt nådigt. Ja. Man parkerar ju vid en sån här turcentra och så får man leta sig fram till backen och sen har man hela backen att åka.
Ja.
Ja, förmodligen så har han gjort det man brukar göra. Man står på typ efter 5 km eller efter 10 km och sen tar man bilen bort dit och så ska man upp till toppen för att hinna nästa.
Ja, liksom. Man har haft en minut eller två där nere bara, vet du. Då är det ju kämpigt med den där ryggsäcken också.
Ja, det väger några kilo de här termosarna.
Ja, men alltså att han lägger sig ner, att han inte borde, för killarna kommer ju, men han kan ju vila en kvart i och för sig då.
Ja, det, han har ju kört allt han har. Han har väl känt att de har flåsat i ryggen där, stackaren.
Ja,
Och så kommer de i tät också, vet du. Bernhard Rönning, alltså Eldar Rönnings lillebror, det är ju bra kapacitet.
Gick du i skolan med den där karen då, eller?
Ja, exakt.
Du känner han ganska väl.
Ja, absolut. Han är ju ett år äldre än mig och vi gick i plugget ihop i Meråker där. Och han var ju alltså precis som Eldar då, konditionsstark, duktig på att springa, duktig uppför faktiskt. Det kanske man inte kan tro när man ser det här klippet. Men han var faktiskt jäkligt stark på att klättra då. På den tiden, 10 år sedan. Sen drog jag till USA och pluggade lite grann och åkte lite skidor och sen kom han tillbaka och sen var det väl ingen mer satsning liksom. Sen men var däremot har jag varit med på långloppskuppen får man säga.
Ja, han var ansvarig där för en bakeris något år, va? Och sen efter det försvann han väl till Valla-teamet i Norge och nu känns han som huvudansvarig för Kina-satsningen.
Ja. Precis, så är det ju.
Det Högan är...
Han var Högan.
Ja, Högan är ju tränare och han är ju coach över, liksom boss över hela projektet tror jag.
Ja. Högan hade en intressant, Anders Högberg, en rolig grej från Kina-projektet i Bruksvallarna när du träffade han där. Han skulle försöka illustrera hur de skulle åka.
Ja, just det.
Banan där.
Ja, han fick visa runt hela banan exakt. Och så, jag för mig att han sa att man måste åka exakt antal varv också för att liksom förstå att de, så att de förstod varandra.
Ja, så det var icke att säga 3x5 km.
Nej, de drog 3 varv på femman. Ja, men du...
Ja, underbart.
Ja,
men det där har man gjort själv någon gång ju. Du sa det, du var inne på det. Du har gjort exakt den där lagningen som Bernhard försökte göra där då.
Ja, nu ska jag se. Ja, exakt den backen jag har gjort. Ja, det har jag gjort.
Jag har ju ett starkt minne från Årefjäll ett år.
Ja.
Då jag och Palmer höll på att stressa där och kom upp med bil på med skidorna och gena över så gott det gick för att genskjuta och så störta ner från en jävla ganska brant backe ner som har korsat här med spåren och då åker jag så att jag åker mellan, jag tror att det var Otto och Bysse, så kommer in mellan dem, de hade typ 4 meter upp till varandra, då glider jag in där från kanten mellan dem och lyckas ju ta mig upp till toppen och få ju med om det var Mackan eller någon av de sista killarna.
Men du gjorde något sen, liknande här på den här lagningen också när du åkte Kapritta, lagna på ett ställe där jag stod nu. Sen fortsatte du en liten genare väg som man kom tillbaka och langa igen, va?
Ja, precis. Men Årefjäll var ju ännu mer extrem för då langade jag till Britta på den punkten jag skulle.
Just det.
Och då hade jag ju bara en flaska till henne som jag nöp i farten sen. Och sen så fick jag ju
åka kappen,
så fick jag ju åka i kapp och förbi och langa på nästa också. Det tyckte hon inte var så roligt, kommer jag ihåg.
Den
var
formen,
lite knäckt över det.
Den formen,
jag hade precis slutat.
Den formen är inte du nu.
Vad sa du?
Den formen håller du inte nu.
Nej, fy fan, sen inte ens nära. Men då hade jag ju ganska nyss slutat, så då var jag ju fortfarande i hyfsad form.
Ja.
Så då gick det, men det var ändå lite sådär.
Var det inte så att du kunde skata på skaren också, att det var lite bättre för dig där ute?
Jag kunde genskjuta på ett ställe utför.
Så var det. Så,
för att det var skoterspår, tror jag.
Så var det.
Som räddade mig rätt grann också.
Ja.
Men det är ett hårt liv att vara på de här fjälltävlingarna, alltså. Det är ett hårt liv att vara langare, alltså.
Ja, det är liksom lite annorlunda än, inte så kul alla gånger. Man ser dem en gång mitt ute på fjället med 4 mil kvar, hade jag nu liksom, så vad händer sen? Ingen täckning på telefonen och ingenting.
Nej, men exakt.
Så
en av de mest legendariska langningarna på fjället då, eller det är ju inget fjäll, men jag tänker just det här som du säger, när man tvungen att åka ut på en position och så står man där i 4 mil och väntar på att de ska komma och sen får man se dem 5 sekunder och så langar man sin vätska och det knappt man ser dem heller för man har ju sån fokus på sina åkare så man har dålig koll på vilka som egentligen låg i första klungan och sånt.
Ja, jättesvårt.
Men det finns ju en klassiker ifrån Ilsbo, Blästloppet.
Ja.
Nu får vi backa bandet några år. Jag tror jag skulle gissa runt 2001, kanske 2, 3.
Jag skulle tro 2000 och jag tror nästan att det är 1, vet du.
Ja. Det är i alla fall Daniel Rickardsson som går mot en klarseger.
Ja, det är nog inte 1. Det är inte första året vi åker, vet du. Utan det kan vara lite... Han kan ha gått in i sin seniorålder, så det är väl 3 då kanske.
Ja, precis. Daniel Slangen Rickardsson. Och då är alltså Jan Rickardsson. Har han tagit sig upp med skidor, tror du? Eller har han gått upp?
Han har nog åkt med Tjåken eller med Mats Sjöström upp, han tror jag.
Men jag tänker upp på det så kallade fjället, berget.
Ja, men det kan åka bil dit, tror jag.
Aha. Nej, det kan du inte ha gjort.
Jo, jo.
Varför skulle han då ge en bilnyckel?
Jo, men han åkte inte sin bil. Han fick skjuts upp. Aha,
all right. Så var det i alla fall att Janne stod där. Så Janne Rickardsson farsade till Daniel. Och så kommer Danne ensam i stället. Det är väl ungefär 6 kilometer från mål.
Ja, något sånt där.
Då kommer ju Janne på det. Att jag hinner ju aldrig ner till... Det där går i mål. Så då ska han stå i sin tävlingsdräkt där. För han hade ju allt ombyte och allting i bilen. I en 740, röd 740. Så när Danne passerar och tror att han ska få vätska, då sliter han upp en bilnyckel istället. Ta bilnyckeln, Daniel.
Ja, en riktig klassiker. Och in med den i tävlingsdräkten, tror jag. Han slängde ner den sen.
Ja, då slänger han upp en nyckel ner i tävlingsdräkten och så kör han.
Ja.
Det var ju faktiskt kreativt av Janne där. Det kanske var bättre prioriterat långsiktigt också.
Ja.
Få på sig torrt och sådär.
Ja, men det var nog, det var han bra Janne, måste man säga där.
Ja, det gjorde han. Han är rutinerad på den biten.
Ja, men det är ju lite sett kaosartat allt. Jag hade ju en langning den här veckan faktiskt, strax där nere. Jag tog lite längre tid, så jag fick ju lite bättre tid än Bernhard. Så jag hann ju upp och över det där bergspriset. Ja. Och ner liksom någon kilometer på andra sidan, står där och langar ut till tjejerna. Sen ska killarna ha vätskebälte när de kommer då. Så, och då får jag lite vet du hur det går där för berget. Du har ju tyvärr måste dra ett tag, så August får ju ta över och leverera en live rapport på våran chatt där hur det går. Och
förstår jag
där i chatten att det är ju Emil och Mackan är ju bra med överberget. Så jag plockar ju fram deras bälten och tänker att får inte så mycket, så var det honken där, kommer jag 06 efter. Så då tänker jag, det är ju ganska långt mellan där då. Så att jag hinner liksom ta deras bälten, så hinner jag gå och hämta de andra. För det är lite så här, vem ska vem? Alla bälten slika likadant och så. Så jag tar ju de där. Två, mycket riktigt, så kommer de där först då. Honken, eller Emil och Mackan. Får sina bälten lugn och ro. Och sen när jag hinner inte ens vända, så ser jag att Anton är ju där också. På samma ställe. Så då får jag ju rusa tillbaka. Det är inte många meter, men det är ju en 10-tal meter kanske. Hämtar de där två sista bältena. Och... Anton blir lite så här, bromsar upp lite, för han vill ha sitt bälte, det är viktigt då. Och så springer jag ut och hämtar bältet tillbaka in i spåret mot Anton här då. Och så rycker jag fram då, så ska jag igen. Så han bara, fel bälte. Då hade jag skickat med Honkes bälte till han. Så då tar jag det andra och kastar det framåt. Så han får ju tag i det där 5-6 meter framför mig. Och, ja, allt funkar jättebra, han tar och drar därifrån då. Och 10 sekunder, 15 sekunder senare kommer Honken att ta sitt bälte också.
Så du langar bakom ryggen på andra?
Jag kastar liksom fram till den.
Du har gjort någon sån där grej i Tyskland ett år också. Kommer du ihåg det? König.
Nej.
Då har vi hamnat i mittenspår. Du surade iväg en flaska som Bysse fångar.
Ja,
och sen delar den till mig.
Precis, precis.
Du har gjort dina langningar.
Ja, jag har gjort några langningar. Så är det faktiskt. Att, nej, det blir ju lite lugnare nu än på den tiden. Var det ännu mer kaos, känns som på...
Ja. Det var ju lite färre... Färre i resursteamet, eller så i serviceteamet kanske.
Men det var liksom, åkarna i sig är lugnare nu också, känns som, när man langar.
Ja, man kanske har gjort sitt det här Ski Classics-åren, att man blir lite bättre i klungor och sånt
där. Ja, så just det här, att förr, då får man ju springa och langa, så får man ju inte göra längre.
Nej, precis. Det där kommer jag att vara lite skeptisk till när man inför att man var tvungen att stå still. Ja. Men det har ju faktiskt varit en väldigt, väldigt bra justering.
Absolut. Absolut.
Och det där märker man lite grann på Vasaloppet, när det kommer de här som kanske inte riktigt är så van och langa. Om man får lite fördomsfull, så är det de som ofta har en släkting eller en person som de följer. Och så när det blir långsamma Vasalopp och det blir stora klungor där framme, då är det mycket kaos. Det är mycket folk som springer och så det är liksom... Är det. Men när man kommer på Ski Classic så där, när det är välsvarvade team, då går det faktiskt väldigt smidigt. Alltså.
Ja,
förutom för Bernhard.
Det är superbra det där med att man får stå där, bara stå där med sin flaska, så får åka den. Det är upp till åkaren om man ska ha den eller inte liksom.
Tror du vi törs lägga upp den här filmen på Bernhard?
Ja, det tror jag. Det visar ju hans hårda arbete. Han har ju gjort ett... Han har gjort en jätteinsats där för att ta sig upp och åkt nästan lika
hårt. Ja, för han är en hyllning. Jag tänker mig att Ski Classic ska bli sur för att vi lånade deras klipp igen.
Nej, det kommer de. Det ska ju de tycka är kul också.
Det måste de kunna göra. Ja, vi försöker lägga den här under på Instagram, ja, kan vi smyga in där när vill.
Annars kan de väl mejla dig och säga att de inte får då. De tycker att det är fel. Ja.
Jag kör efter den här devisen att det är lättare att bli förlåten än tillåten.
Ja,
vi kör på det. Ja, vi lägger ut den under Vasapodden avsnitt 55. Kära lyssnare, vi har kommit fram till säsongens sista race-rapport. Det är ju april nu 2019. Påsken står för dörren och på andra sidan dörren så har vi precis avslutat Visma Ski Classics säsong 9, är det väl?
Ja, det går ju. David Nilsson är ju väldigt taggad på nästa år som ska bli den tionde då.
Ja, precis. Han har redan börjat servera nyheter. Men innan vi hugger tag i det så ska vi som sagt summera den här nionde säsongen. Och framförallt ska vi snacka Ylles Levi, sista tävlingen då. Det är ju race-rapporten för den som jag misstänker den här podden kommer handla mycket om. Vi vet ju aldrig vart vi spårar riktigt, men det är i alla fall grundtanken. Jag heter som vanligt Lars Ljung och jag har med mig som vanligt Lager 157 Ski Teams sportchef Anton Järnberg. Också känd som personen som nästan vann årets Pro Team Director i Ski Classics gala här.
Jag skulle tro att jag inte var lite nära faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag måste bara nominera några så fick man fylla ut resultatlistan så att säga.
Men du, det var speciellt att det var 6 nomineringar. Jag trodde ju 5, ja liksom.
Ja, för hade man 6 för egentligen?
Ja, lite speciellt.
Det var ju väldigt konstigt, vad var det för kriterier? Liksom, hur vann man det och sådär? Det var svårt, men...
Du är lite besviken på att inte Bärdor vann det, att det blev Lukas som fick det.
Ja, det jag gillar ju sportsliga liksom, och där har ju Bärdor varit bäst, det måste man ju säga.
Ja,
jag tänker någonstans på Lukas, alltså han sitter ju med 2 av Ski Classics största stjärnor och inte får ut någonting av dem, han med i Tjernosa och Smutna.
Ja, bra poäng.
Sen Janeroro har han fått ut mycket av, men liksom det är inte på samma nivå som Bärdor förutom. Men han kanske är mycket annat, han kör mycket bilar och vi har sett på Instagram här. Det är väl det man ska preferera.
Jag tror att han är ganska viktig, vet du? Han är stor profil i Tjeckien, ja, Lukas Bauer. Han har vunnit Tour de Ski, det är inte så många idrottsmän som är så framstående i Tjeckien tror jag. Så att han är nog viktig för de som kollar på tv från Tjeckien. Liksom.
Nomineringen var ju där att han fick ihop olika nationaliteter och det är ju kanske inte det enklaste. Liksom.
Ja, just det. Det fanns en nominering där.
Ja, det var någonting där som de sa på scenen på engelska.
Så de drog den först och sen tog de upp Lukas på scenen? Då.
Ja.
Så han listade ut att det här
hade Lukas blev ju buren på scenen av årets komet och känner då.
Jaså?
Ja, de tog den tillfället i akt då.
Fan, man missar mycket där i lördags.
Ja, jag vet inte om det var så mycket att missa, men så var det viktigt i alla fall.
Lukas is the best.
Alltså. Ja, men det, jag tycker att han är värd det där. Alltså, han är ju viktig för Ski Classic tror jag också, att det inte blir en norsk historia så att säga, med lite svenskt lag.
Ja. Historien bakom Lukas is the best lovar vi att ta ifall han skulle vinna här.
Ja, jag trodde faktiskt inte att han skulle vinna, så jag tänkte att han kommer inte behöva berätta.
Nej, den är inte så jävla bra heller kanske, men det här är alltså, om inte jag missminner mig, så snackar vi 2010, sommaren 2010, Öre, och vi snackar sommaräventyret, heter inte alls vad fast den heter det, Toppidosveckan heter det.
Toppidosveckan, precis.
Det är ju som en barmarkstävling då man samlar. Harald Fladsett bjuder in till skidfest och de bästa i världen brukar ju komma, de är ju fantastiskt duktiga på att rekrytera folk och det är
på
ju
den
allt
tiden från... kändes ju väl verkligen, ja. Så nu är det väl lite mer norsk historia det också kanske. Nej, ryssarna,
ja, men
där
så ser väl världseliten ut tyvärr, ja, idag, det är väl en norsk historia det också, men på den tiden 2010 där, då fanns det ju många länder som var krigade om segrar i Tour de Ski och OS och så då var det fransmän och det var italienare och det var norrmän och svenskar, hela svenska laget var där på läger faktiskt. Och det var i samband med det här då som en gammal poddfavorit också, Martin Kukal.
Han dyker upp här lite här och där faktiskt.
Ja, han är ju också den som har myntat uttrycket. Då, för då satt han där och liksom frågade, jag tror det var Dan Slangen Rickardsson igen här, han som fick bilnyckeln. Att liksom, vem tycker du är bäst i världen på att åka backe? Och då sa väl Danne, ja men Hellner är ju rätt bra. Sa Kukal då. In Classic? Nej. Maybe Skate, sa Danne då. I Classic, ja, Johan Olsson är ju rätt duktig. Nah, säger Kukal. Säger alla berömda orden. Ah, in Skate, I am the best. In Classic, Lukas is the best. Så där har vi uttrycket, Lukas is the best.
Ja, Lukas is the best. Ja, han är ju en stor profil, Lukas. Det är ju inte länge sedan han tog medalj på VM. Det är ju så sent som 2015, var vi 2 på 5 meter, va?
Ja, precis.
Och det är väl 2 år sedan exakt nu han senast var på Pallinski Classic när han var 3 i Rejstad Le, loppet.
Le Rejstad, ja. Ja, precis.
Och då åkte han för samma lag som han driver nu, eller hur är det?
Ja, det har, ju, det har jag inte så jävla bra koll på. Men det hette inte Bauer Ski Team ett tag bara.
Det var fjol,
och sen blev det Ed System har ju landat på.
Ja, Pioner hette det ett tag.
Pioner var den då, vet ja, du. Det var Lina Korsgren.
Ja, Korsgren fast... åkte för dem också. Men inte det året, åkte hon för Lisplan. Året innan åkte hon för dem.
Ja, exakt.
Stämmer det?
Ja, förlåt det vara osagt. Men en stor skidåkare såklart. Och nu ja. Också Pro Team Director of the Year. Grattis, Lukas.
Lukas Bauer. Ja.
Men du, tävlingen då? Ja. Hur sammanfattar du den? Hur ser du på den?
Speciell tävling får man ju säga. När man tittar på det så här. Och tittar man på laget så tycker jag Britta är ju en fantastisk insats för att kämpa med sig. Man tycker man ser det ganska tidigt att hon inte har sin livs bästa dag. Ja, sen är det ju en lång tävling så att det är ju kanske inte jätteviktigt heller. Man vet ju ofta på Vasaloppet att man, folk som kan vara seg och dålig i början ändå är med och gör upp om det i slutet. Och så får man väl säga att Britta nästan är med och gör upp om det på slutet. För i början ser det inte ut som att hon ska vara med och slåss om segern hela vägen. Eller topp tre i alla fall inte.
Ja, vi har ju en sån här messengergrupp bakom kulisserna där som vi skriver i. Och jag skrev väldigt tidigt i den, jag tror jag redan efter några kilometer, att Britta ser inte helt hundra ut. Hon ser lite seg ut.
Precis.
Och då skrev du också, ja men vi jobbar på det, det är lång tävling, mycket kan hända. Men det var verkligen känslan och du delade den när du såg tävlingen i efterhand också. Ja, att det var liksom så, redan från start såg man att det är en annan aktion.
Hennes känsla i loppet är ju också det, att det är ju jobbigt liksom hela tiden. Ja. Och jag är jätteimponerad att de kommer tre där och vad är de 40 sekunder efter och spurtar om andra platsen då.
Jag tycker det är fantastiskt imponerad. Jag slås lite grann av det här med, man pratar om i pingisen också, att du har spelare som är liksom väldigt högt sidade, högt rankade och spelar dåliga matcher, men likförbannat så vinner de matcherna. Det kan vara i skiljesätt och det kan vara de har kniven på strupen, men de går alltid segrande i de där matcherna liksom.
Ja.
Det är någonting visst, det där med topp atleter, topp aktiva.
Att de där riktigt topp som Britta är, liksom, de har ju det här när de är nuna som är marsan och flyger fram, men det är just det här att jag är väldigt imponerad av sådana atleter när de faktiskt kan hämta hem det också när de är helt, när de är mycket sämre så att säga. När det kämpar från start och mål, det är lätt att man tappar huvudet och kommer nya istället liksom.
Var det där vi såg i herrklassen skulle du säga, med Petter Liesen?
Ja, herrklassen var lite annorlunda. Det var ju speciellt. Där kunde man ju inte se komma att Petter Liesen i ett avgörande tävling en månad efter att han utklassade Birken, han är med och spurtar om på blanka skidor i race, att han inte ska komma med och han ska komma 31 nästan 10 minuter efter i mål.
Ja, det är speciellt alltså. Men jag tror precis som det som du sa, att Britta har ingen bra dag, han har ingen bra dag, men Britta, hon använder skallen, och jag tror faktiskt att Eliasen som åkte för gula tröjan, som åkte för totalen, kände lite grann att luften gick ur och då orkar han inte tänka
dem. Jag tänker inte han som en sån åkare, men det kanske varit så.
Nej, exakt. Jag håller med. Lite förvånad faktiskt. På något sätt så hade det känts mer självklart om det var Nygaard som hade gjort det där.
Ja,
på
något konstigt. Men troligen är det inte så. Men så det, nej, jag håller med dig där.
Men känslan också att vi har haft att Eliasen har varit lite krokig. Inte varit på sitt bästa på slutet.
Tyckte inte han var 100,
förstärks också.
100 i race heller. Det går ju svårt att säga det när han är så bra där. Men nej, han var inte där helt enkelt. Det har varit väldigt speciell tävling där och jag vet inte, han är ju väldigt, väldigt dålig, men det är inte, det kanske är väldigt, går ju inte att göra något när han är så dålig, men Benbank, de andra hjälper ju inte till att försöka hålla kvar han i klungan vad jag kan se heller och sådär, inte, utan men det är så pass tidigt i loppet så det går inte att göra någonting i och för sig, eller inte, det går inte att ha han på skidorna i 6 mil bakom och, eller 5 mil och hoppas att det ska vända liksom inte.
Nej, precis. Så att, ja, det är lite intressant, det är väldigt dåligt säger han, är ändå före våran bästa.
Ja, jo, men så är det ju. Men man ska komma ihåg att när killarna så vann Birken i ensamt majestät för bara några veckor sedan.
Ja, i Eliasen måttmätt så är det väldigt roligt.
Ja, där.
2 platser framför han som vann i Rejsta.
Ja, det pratar väl om att det är väldigt en skillnad. Det fick man ju se där. Gunnelsen var väl 28 eller vad var han, 29 eller någonting va? Och Varnäs som var på pallen där också var väl ännu längre bakom, 40 någonting va?
Ja, precis.
Precis, så det blir väldigt skillnad på lopp här då. Här är det mer ett traditionellt långlopp då, så att säga. Det som vi kallar långlopp. Och,
ja.
Det är inget konstigt. Jag tror jag var helt beredd på att så skulle det kunna bli.
Ja. Ivo Niskanen drar in på en 40:e plats.
Ja, han hade inte någon bra dag tror jag.
Lite stavbrott och sånt där.
Han har ju ändå visat att han var ju bra där i fjol. Så det här, han är ju inte dålig på det här han inte.
Ja, men det är ändå som du säger, det blir en annan. Ja. Det blir ju mer det här vi, i sån januari tävling om man säger det, mer standard långloppet. Precis. Och då blir resultatlistan åt det hållet också. Kanske är det lite undantaget 157 åkarna.
Ja, titta om folk gillar, så var vi ju, ja, lite otur att Mackan får ju bryta ifrån från första klungan då, med 2 mil kvar då, blir det väl ungefär 2,5. Så det är lite synd. Han tror att Mackan hade, nu ska vi inte säga det, men han hade, han var bäst av oss fram dit då. Och så då, och få ett problem med ryggen så får kliva av ifrån klungan. Det tror jag aldrig har hänt att någon måste, eller i alla fall inte svåra. Nej. Man liksom, nej, kliver av från en första klunga.
Jag tror det är den mest explosiva brytningen någonsin. Det där, ja, är ju så typ att Kajsa Bergqvist drar av här senan i ett,
ja,
höjdhopp.
Väldigt speciellt alltså. Ja.
Men man kan då göra det på ett stavtal liksom. Det går inte, kliva åt sidan. Men sen det är bra tävling på gång liksom. Man var ju med och körde i första.
Det kändes så lite. Tittar man på de andra så tycker jag väl att det är väl ett steg i rätt riktning om man jämför med de sista helgerna. Men absolut inte där vi var i januari. Utan de är, Emil, Anton och Andreas är ju inte den formen som de var för 2 månader sedan. Och, men Emil visar väl lite annat. Tävlar ju liksom längre fram och tar spurtpriset och ger sig chansen över bergpriset, men orkar inte. Och det ska han ha cred för, att han gör ett rejält försök på det han. Och, eller allihopa tycker jag gör det den här gången. Och vi räcker inte till för tillfället. Och det, då behöver vi lite paus känns det som.
Det är imponerande sportpris, Emil, tycker jag. Ja. Det känns som att det finns fartresurser. Och sen också, som du säger, först in i den här backen. Liksom, han tävlar ju för att,
absolut,
för att sätta sig själv. Han är ju med och tävlar. Liksom. Många gånger har vi upplevt att man inte ens är med och tävlar. Man hittar sin plats runt 30-40 där. Men då är det mycket bättre att, om vi tar golfspråk, gå på en bogey några gånger. Och, men i alla fall sikta för den där birdien. Liksom.
Ja, absolut, och där tycker jag Emil är tillbaka nu. Den var i, alltså på det sätt han tävlar, så som han gjorde i januari. Och då funkar det.
Det känns sjukt att sitta och berömma någon som blir 35 här, men han har, eller fan 45.
Ja, han,
men han har så jäkla bra huvud. Alltså det,
ja,
det
är, nej, men Emil ska ha stort plus den här säsongen. Vi får komma ihåg var han kommer ifrån när han kom hit också. Att han går från säsongen med, nu tar jag det från huvudet, men han har ju varit 9 på Marsan och 9 i Levinio och 14 i CF eller 14 i Särskarva.
Ja, så han Ski Classics premiärar med en topp 10 plats och sen åker han in på den näst största tävlingen på hela Ski Classics på en topp 10:e plats i Marsan där. Alltså det är,
ja, det är jättebra.
Och som vi säger, han kommer från en nationell långlopps okej nivå. Ja,
och en fjärde svensk på Vasan också, men det är på en 21:a plats och sånt där.
Ja, nu tror jag du ger han några platser för bra, men
ja, men det är ju Cardin och det är ju Anton och det är ju,
ja, skitsamma, men han har gjort en fantastiskt bra säsong i alla fall. Det måste man ju.
Vasapodden.
De är magiska.
Men däremot, åter till Ylles Levi, så dyker han ju upp, våran gamla poddfavorit, han som åkt ut till förmån för Chris André här under sista halvåret. Det är ju Vukujev som var med i varje podd förr i tiden.
Ja, exakt. Han comebackade lite grann. Jävla skum satsning det där Russian Ski
målet. Ja, lite skumt lopp för att vara Vukujev. Han syntes ju inte till för att han gick i mål i stort sett.
Exakt. Sjuba ramlar ju ändå in på, så han gör ju ett bra resultat.
Man ser ju han knappt under hela loppet. Alltså, han är ju någonstans i klungan och åker ju väldigt smart helt plötsligt.
Ja, exakt.
Ja, det var konstigt. Det är inte alls likt vad Sjuba.
Men där Russian Ski Marathon där, eller Russian Marathon Team, de har ju lite grejer på gång ryktas det om. Men det kanske vi ska ta i CD Season
avsnittet. Ja, men du får gärna berätta redan nu tycker jag, så vi släpper igång det här lite grann.
Ja. Men det är som att det flaggas för en lite större rysk satsning mot Ski Classics.
Med,
så mycket kan man säga.
Med statliga medel.
Ja, det är Putin som kommer vara nästa pro team director av Gerdart.
Då kan det bli svårt.
Då får du faktiskt lite konkurrens. Jag tror till och med att Lukas blir nu kanske inte det bästa då. Alltså.
Nej, då är det nog. Putin is the best.
Vladimir is the best.
Nej, men det är jätteroligt om du trycks på där. Vi kommer ju måste hata upp oss rejält då, med andra ord.
Ja. Men du, någon som är svår att överträffa i helgen, det är ju Nygaard alltså. Jäklar vad han åker alltså.
Ja, han är helt överlägsen helt plötsligt. Helt plötsligt.
Alltså så jävla. Alltså det är kul med den här typen av aktiver som är så explosiv. För när de har dagen, alltså det slår gnister om det. Eliasen i all ära, men han liksom mer, han dieseltraktor kör ju sönder dem.
Ja.
Men här smäller det ju verkligen. Och det sista milen han gör, alltså, det är som att det inte finns någon stopp.
Nej, helt galet där. Jag tycker det är lite samma bägge. Både han och Astrid har lite samma.
Ja, exakt. Vilket exakt.
Sista mil de gör. Alltså. Det är helt sjukt.
Helt galet. Bara mata på.
Ja. Det är precis som att Nygaard vill bara, alltså, han kör på ilska för att han inte ska ses som sportare eller sånt där. För det.
Ja, alltså, jag har inte räknat på det, men känslan är att vilken frekvens han håller. Ja. Alltså.
och nära kroppen, han går med händerna hela tiden.
Ja. Och du vet, när en sån stor, stark åkare åker med hög frekvens och kommer så långt på varje tag, då går det fort alltså.
Ja, det är imponerande. Det är så
då är det svårt att slå Andreas Nygaard. Det är så som har gjort det år.
Det känns som att han kör ju hela vägen in fast han är helt ensam den sista milen.
Mm.
Nej,
det är häftigt.
Imponerande.
Vasapodden.
De är magiska.
Men den sporten pulsas hoppar till med en och en halv stav. Inte heller det kan man.
Det får oss att tänka när Dan Moberg fick stryka av järven med en barnstav.
Alltså det är ju, helt plötsligt så såg jag en åkare som kan slå Nygaard i en plattsport där. Det hade jag inte, jag sett. Ja. Jag vet att både du och Pulsa själv var ju varit inne på att han är väldigt snabb i sporten. Liksom. Och jag har ju inte riktigt tyckt och trott det. Liksom. Och det här, jag hade ju någon teori där att han faktiskt fick segern i leve av teamkompisarna, vilket han verkligen demonstrerade. Alltså, det stämde inte, sa han.
Livigno,
precis. Ja. Och så är det nog att han, det hade jag nog fel. Men här visar han ju upp en sport som jag inte trodde han var kapabel. Den är helt överlägsen.
Ja, han är ju, alltså toppfart har ju varit signum sedan dag ett för den här killen. Alltså ja, sprintåkare
imponerande.
Och duktig tekniskt.
Ja, men en och en halv stav. Man ska inte kunna vinna ett sport med en och en halv stav.
Ja, det är svårt att träna på hur man åker bra med en och en halv stav.
Ja. Och det är inte som en lång och en kort stav, utan den har ju gått av. Han kör ju med en och en halv. Det finns ju ingen truga på den hela. Ja, den hade mycket den här tävlingen. Men lite tråkig tv-sändning känns som. Och lite otur med att skoten gick sönder. Så vi fick köra mycket bilder från helikoptern och på svensk tv.
Det var svårt med översikten där. Jag satt och försökte rapportera hur och det var en jättestor första gång. Men man hade liksom Oscar ingen koll på vilka som var med. Eller?
Robin Formin där, de missade ju nästan en halvtimme efter att Eliasen hade släppt. Så fick de reda på det, eller tog de reda på det, eller såg de det.
Ja, det är lite synd.
Ja, det är lite synd att de inte får syn på det, och det är lite synd att de inte får hjälp att få syn på det. Och det borde finnas lite, så här, lite nyheter ute i åkaren, eller ute i de som kommenterade loppet faktiskt.
Mm, mm, mm.
För det var ju dramatiskt där istället.
Ja, verkligen.
Så...
Ja. Är det några andra skandaler då? Vi tänker kvällen där. Det var ju alltså stor bankett efter Ski Classics.
Nej, inga skandaler. Men däremot så tackade ju Jörgen Brink och Jon Christian Dahl för sig då. För karriären då. Och där har vi ju 6 Vasasegrar på de senaste 8 åren. 9 åren.
Ja, det är fastän inte dåligt alltså.
Så...
Nej, Brink har vi haft mycket med att göra här.
Ja, jag sa det till någon eller skrev det någonstans. Eller vad det var att... Mycket av det vi har nu, det är ju tack vare Jörgen. Hade nu inte kunnat starta upp där utan Jörgen, så att säga.
Nej, precis.
Att vi hade han som
var viktig kuggen när vi första... gick från Helsingens skitin till lagrunda 57 skitin. Men Brink har ju faktiskt vunnit sin första vas alltså, i Helsingens skitin också.
Stämmer.
Det ska man inte glömma. Nej. Då är vi tillbaka till Lukas is the best året 2010. Ja,
och det är också lite speciellt. Jag tänkte, då var han skidskytt och vinner.
Ja.
Det skulle inte hända nu att
Sebastian... fast nu är det så här va, att i helgen då är det ju alltså pilgrimsloppet.
Ja.
Och då är ju då Peppe Femling och Martin Ponsiluoma på startlinjen, om inte det har hänt någonting oförberettat på slutet. Så då får vi 2 av Sveriges vassaste skidskyttar, rätt duktiga stakåkare också, och utmanar bland annat Anton Karlsson.
Ja.
På startlinjen där.
Spännande. Så
då får vi se om det
kan upprepas. Det är en bit, till Vasaloppet därifrån så att säga.
Det känns ju som att det är en bit från 2010 till 2019 också om man kollar på att vinna Vasaloppet.
Ja,
det är svårt för vem som helst att kliva in nu och
det är vinna Vasaloppet. Det är det jag menar. Så att, ja, det blir fin karriär. 3 Vasasegrar. Sen diskuterade vi fram och tillbaka så här under kvällen. Jag gick inte att fråga Jörgen, det var ju väldigt dumt gjort då. Men har Jörgen vunnit Tartu Ski Marathon en gång när det var sin klassik?
2, va?
Vem vann då?
Auckland.
Och Danne var 3.
Ja, jag skulle säga det, för jag kommer ihåg att jag tänkte det, att det var rätt så bra att vara 2 här. Då är formen på G, men är inte liksom...
Just det, och så sen har han liksom varit högt i König, men inte vunnit heller.
Ja, det kan nog stämma, ja. Så det vet jag inte på raka.
Han har 3 segrar i sin klassik och allihopa i Vasaloppet.
Ja.
Jon Christian Dahl hade 5 segrar, tror jag, i sin klassik.
Ja, stora idrottare där i alla fall, bägge 2, det måste jag säga. Jon Christian Dahl är ju en riktig jävla sköning alltså, som...
Ja, det är ju 2 profiler på olika sätt, men alltså, som försvinner från Ski Classic, som nu ska...
Ja, de är helt annorlunda varandra skulle jag säga. Jon Christian Dahl är totalt utan nervositet och känner liksom ingen stress över någonting, och Brinke, han är ju liksom noga med varje träningspass och blir stressad om någonting känns dåligt på uppvärmningen liksom. Och Jon Christian Dahl kan vara bedrövlig en hel sommar och ändå vinna första tävlingen liksom.
Ja,
Precis. De är lite olika alltså, i sin profil där, med det gemensamma att de är fantastiska.
Mycket, mycket lika också, Madses åkare och, och tre Vasasegrar. Och,
för detta sprinters i final i Düsseldorf har bägge varit. Det säger också en del om bredden. Alltså skatesprintarnas skatesprint i Düsseldorf. Och sen så har du därifrån till 9 mil.
Det roliga var också att Jon Kristians första NM-guld togs i Bardufors 2003.
2003?
Mm. Det var 20 år. Nej, 22 år var han kanske. Samma år som Brinke tog tre brons på VM och en tredje plats totalt i världscupen också.
Ja.
Ja, fina karriärer som säger tack och jag.
Verkligen. Ja. Och Vasapodden ska också säga tack och adjö om vi tänker det här konceptet med raceanalyser. Vi har ju liksom jobbat igenom alla Ski Classics-tävlingar och vi kommer ju byta lite inriktning på podden nu. Nu går vi ju in i barmarkssäsong här igen och så småningom. Och då kör vi väl som vi brukar göra. Vi utgår från elitens perspektiv, men vi tänker på alla som vill åka Vasaloppet och alla som satsar mot att förbättra sin prestation. Och så går vi igenom de här grejerna som lite rullskidor blir det väl säkert. Och det blir såklart en hel del träning och det blir ett annat smått och gott som kan vara bra
att ha med sig. Lite gäster är ju, ska vi ha också, jag tänker.
Ja, definitivt, definitivt. Vi har ju haft lite frågor, önskemål om drömgäster till podden. Chris-André Jespersen har ju segrat upp här på slutet. Som
ja, det har han gjort av olika anledningar.
Ja. Så att han fick du hans pannband i helgen, eller?
Ligger i vallabilen.
Han gick in och gav det där personligen? Eller?
Nej, han gav det till Laggar och så när han åkte var vi svettigt där och han höll på. Så tog han av sig pannbandet och sa han, här kan ni få som souvenir i laget.
Så jävla kung. Så. Ja, fy fan, vilken legend.
Så, ja, jag har ju...
Det pannbandet kanske vi skulle låta ut där så småningom.
Ja, det skulle vi ta och göra faktiskt. Det skulle vi ta och göra. Christian Andrés pannband från Levi. Det skulle vi göra.
Ja, vi ska suga på karamellen lite grann men jag kan tänka mig att det blir det här i Vasapodden i och med att han själv till och med kallar det ju Christian Andrés-podden.
Ja, han Christian sa det att han verkar... Ja, vi får se. Nu jag kommer på också att Team Tunnel lägger ner sin satsning också.
Ja, så. Det måste vi nämna faktiskt några ord. Jag såg att de drog det tillbaka hela vägen till när Daniel höll på i Grycksbo där han började 05-06 där någonstans.
Jag tror att det där är nog ett team som har hållit på längst om man tittar så. Daniel har ju aldrig gått in i något av de större team utan kört sitt eget race hela tiden. Även det gav tre Vasasegrar.
Ja, men exakt. Och då hette det väl inte Team Tunnel utåt, men det var samma liksom...
Team Tunnel har väl Daniel aldrig åkt för, eller? Jo.
Jo, alltså det var väl när Rickard kom in och satsade långlopp lite mer och så. Ja,
just det.
Som det blev Team Tunnel och sådär.
Så var det nog.
Tror jag i alla fall. Vad hände med Jens Eriksson?
Jag vet inte. Det får vi kanske ta upp i Silicism podden, jag vet faktiskt inte.
Ja,
Laila Kvele, Rickard ska väl sluta, va? Låter det som.
Ja, vi spar den också tillsammans med pannbandet där. Och så hittar vi på någonting riktigt bra här om några veckor när vi kör Silly Season. För innan vi går in i nästa säsong så är det en sån här period nu. Då, vad gör åkarna? En del tävlar, många är på fjället och glassar. Och så jobbar ju vi i teamen hårt i bakgrunden här för att se ihop nästa års...
Ski Classic kommer ju komma med nyheter också har vi förstått här. Det har de berättat också att det blir nyheter.
En division 2-variant där, precis.
Division 2-varianten, flera.
Den ska vi kanske sätta oss in lite mer i innan vi sågar den helt.
Ja.
Eller hyllar den.
Ja, vi får se vad det är. Jag tror man får... Ja, vi tar det sen, ja, precis. Jag ska inte säga någonting.
Ja, precis. Vi får se vad de säger om klippet på Bernhard.
Ja, det kan bli en hyllning.
Det sätter ju tonen lite grann,
absolut. Där kan man säga. Så får man säga det.
Hörrni, ni som lyssnar, stort tack för att ni har varit med oss under den här säsongen på social media eller här i Vasapodden.
Fortsätt följa oss på social media, där tänker vi driva vidare. Vi har ju snart ett läger här uppe i Orsa för motionärer och elitmotionärer.
Precis, du sitter och svettas med pro-trainingen där och får ihop det på ett bra sätt. Ja. Och många av dem som är med i pro-trainingen, kanske alla till och med, dyker väl upp där i Orsa på första
inte alla,
läget.
Men en hel del kommer göra det. Och det är ju snöläger där om 2,5 veckor, så det blir ju väldigt roligt.
Skulle du säga att det är uppstart eller skulle du säga att det är en avslutning?
Uppstart för det gänget blir det. Uppstart.
Du ser, drar igång. Alltså, det är ingen lång viloperiod. Alltså.
Nej, det är inte.
Nej, du gör det bra, Järnberg. Du skulle egentligen ha vunnit Pro Team Director of the Year.
Lucas is the best. Det ska vi komma ihåg. Så är det bara. Nästa år ska det stå på hans lastbil också. Pro Team Manager of the Year.
Det ska stå Lukas is the best.
Ja, det ska stå Lukas is the best.
Längst ner.
Ja, så får det bli. Så får det bli.
Så får det bli. Ja, tack för att ni har varit med oss under de här raceanalysveckorna under den här säsongen. Och vi siktar ju såklart vidare och vi siktar ju såklart högt. Och vi kommer tillbaka med Vasapodden när vi gräver lite grann i... Ja, vi får väl ta på oss den här rollen som sensationsmedia och gå lite grann på spekulationer och på rykten och på lite mer säkra källor också.
Ja, det får vi göra. Det får vi göra.
Spännande blir det i alla fall.
Tack och bock.
Vasapodden. Av och med...
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.